Jag tror att många entreprenörer, många som startar företag skulle kunna skriva en bok, och det är inträdesbiljetten till att fortsätta med den verksamhet man är duktig på.
Det var Holger Westlunds stämma du hörde. Alla kan skriva en bok, säger Holger, som har många titlar på sitt visitkort. Den senaste titeln är just författare. Och i den här intervjun ska vi dels komma och lära känna Holger och samtidigt få en snabbkurs i hur man gör för att skriva en bok. Jag heter Jerker Pettersson, du lyssnar på Tyresö-radion, och vi beger oss direkt över till Lilla studion. Välkommen till Lilla studion, Holger Westlund.
Tackar, tackar.
Du Holger, när jag läser om dig och försöker hitta en titel,
ja,
så hittar jag många titlar, ska du höra?
Okej. Okay.
Arkitekt, VD, styrelseproffs, författare, trollkar, outplacementkonsult, affärsutvecklare och så vidare.
Ja, det stämmer faktiskt, alla de där titlarna.
Ja, har jag glömt någon?
Nej, men det räcker nog bra.
Vilken känner du dig mest som?
Just nu är det författare.
Det är
ja.
Så?
Ja, som jag sa. Tidigare var jag då VD, och, men nu är jag pensionerad som VD och har ägnat mig nu heltid att skriva böcker. Så nu är det författare, vilket är jättegott. Och lite trollkar, lite trollkar.
Vad är det med trolleriet som lockar så mycket?
Jo, alltså, det är fantastiskt. Jag får ju då jobb utav antingen numera på 50-årsfester, 60-årsfester, 70-årsfester och sånt där. Och rätt mycket företagsjobb till för ledningsgrupper och kundmöten och sånt där. Och jag tycker det är så kul alltså. Så att det vill jag inte släppa.
Nej. Har du någon sån här favorittrick nu? Trick, utan att avslöja tricket så att säga.
Ja, alltså min favorit för vuxna, det är fixuri. Jag tar fram herrar på scenen och så snor jag deras plånböcker och klockor och slipsar och hängslen och sånt där. Det är alltid en utmaning eftersom folk har olika saker på sig och folk reagerar väldigt olika, så det är jättekul.
Där var lite papper och där var lite papper och där var ett par tobak, och du ska ha pennan, vill ha pennan, och till slut din mobiltelefon. Ge dem en applåd tycker jag, det är jättebra. Har du alla grejerna? Tack, jättebra. Tackar, tackar, jättebra.
Hur har du lärt dig allt det där då?
Jag började när jag var 8-9 år, som jag tror många grabbar fick en trollerilåda. Och så råkade det vara så att min pappa var på en middag, det var bara vuxna, jag var inte med. Och mitt emot min pappa så satt en trollkar och började trolla. Och då sa pappa att jag har en son som är intresserad. Ja, men kan inte jag få ta hand om honom? Så han blev min, ja, idag skulle man säga coach eller mentor. Han trollade på den tiden på slottet, han var väldigt duktig. Han var gift, hade inga barn. Men tog hand om mig som sin egen son faktiskt lite grann. Va? Och sen började jag då när jag gick i skolan och uppträdde lite här och där. Och sen när jag gick på tekniskt så började jag åka i folkparkerna och tjänade rätt så bra på det. Och sen har jag haft det här genom hela livet lite grann upp och ner i vågen naturligtvis. Men när det var som allra mest så tjänade jag mycket mer på trolleriet än på mitt vanliga yrke. Så att, och när det var som allra mest, det var det 125 folkparker varje sommar. Och ungefär 60 festvårdningsjobb på vintern. Så det var väldigt mycket tag. Va? Lite för mycket kan man säga.
Vilket tid var det? Vilka år var det ungefär?
Ja, det var 70-talet. 70-talet. Så att det där var jättekul. Va? Man åkte runt i folkparkerna. Och det var ju samtidigt som Bosse Parnevik och Lill Lindfors åkte. Och Family Four och de här. Så att vi såg ju hela tiden. Va? Och det var man snurrade runt i folkparkerna. Det var en underbar tid. Jättekul. Va?
Och det var samtidigt som du gjorde karriär i näringslivet då?
Ja, det var det faktiskt alltså. Ja. Och därför hade jag två namn. Alltså jag hette Holger Westlund som Malin, men jag hette MacFreddy när jag åkte i folkparkerna. Och det var för att inte blanda ihop de här två grejerna. Så att jag hade ett artistnamn och försökte hålla de här två väldigt, väldigt mycket isär. Va? Mm. Så att, det var kul. Mm. Jättekul.
Var började du din karriär? För jag har läst att jag tror du läste till arkitekt, va?
Stämmer. Jag har gått på arkitektur på Tekniskt i Stockholm. Sen lissade jag, så att jag är teknologilicensiat också. Och sen när jag då var klar med det, då började jag på ett stort konsultföretag som heter VBB. Det var över 1000 anställda. Arkitekter, ingenjörer, landskapsarkitekter, inredare och så vidare. Och det var ett väldigt kul företag, mycket kunniga människor. Vi levde mycket på utlandsjobb. Vi hade mycket stora utlandsuppdrag, framförallt Saudiarabien. Och sen plötsligt tog de där jobben slut. Och då fanns det en massa duktiga människor hos oss som inte vi hade jobb åt. Och då blev jag vd och min uppgift var att få lönsamhet på företaget. Va? Och då var det 1300 anställda och jag var tvungen då att skära ner till 900 anställda. Jag har sagt upp rätt mycket folk och det var svårt för mina kompisar och mina kollegor som jag var tvungen att säga upp. Va? Men jag engagerar mig rätt mycket att hjälpa folk att få nya uppdrag eller nya anställningar eller starta eget. Va? Och det är faktiskt grunden till alla böcker jag har skrivit. Det är att jag har hjälpt väldigt mycket folk att få nya jobb eller starta eget företag. Och det var starten till det här med författarjobbet. Va?
Ja, och det är också det som kallas outplacement-konsult. Eller hur? Att man hjälper människor till ett nytt arbete.
Exakt, helt enkelt.
Och det här företaget VBB, vad står VBB för egentligen?
Vattenbyggnadsbyrån, gammalmodigt. Det börjar alltså med vattenkraft. Vi ritade stora vattenkraftanläggningar, rätt mycket vatten- och avloppsanläggningar i kommuner. Och det gjorde vi både i Sverige och utomlands. Men så blev det för gammalmodigt det med vattenbyggnadsbyrån. Så det formella namnet var då VBB, förkortningen. Idag heter det Sweco, S-W-E-C-O. Och det stod från början för Swedish Consulting Group när vi jobbar utomlands. Och idag tror jag företaget är 14 000 anställda.
Det kan ju kanske vara så. Kan det vara att VBB faktiskt har ritat vattentornet i Tyresö, vet du det?
Ja, det har vi. Ja då. Vi har ritat det och vi har ritat de där vattentornen i Kuwait som man var på tv rätt mycket. Som ser ut som spetsar med ett klot mitt på. Mm. Under halvan av klotet är vatten och över halvan är en snurrande restaurang. Så att en restaurang med roterande restauranggolv. Ja.
Någon sån restaurang har vi ju inte på vattentornet i Tyresö, tyvärr, då får vi lov att säga.
Och sen efter det med VB, då fanns en organisation som heter Kungliga Byggnadsstyrelsen. Det var 2300 anställda. Det la man plötsligt ner och sen bildade man fyra nya organisationer. Det var Vasakronan och det var Akademiska hus och några till. De där fyra organisationerna anställde 1000 av de här 2300. Så det blev 1300 över. Och där var jag också engagerad att hjälpa dem att skaffa nya jobb och starta egna företag.
Och när i tiden var det där?
Ja, det var på 90-talet någon gång man beslöt detta. Och det var ju rätt så konstigt egentligen. Jag undrar hur man skulle reagera idag om man bara säger att nu lägger vi ner det här företaget. Och så startar vi ett antal nya företag och de får anställa så många som de vill från det gamla, fast mycket färre.
Jag tänkte innan vi ramlar in på författarskap och det här och göra böcker. Så har du några sådana här inspirationskällor eller förebilder vad det gäller rent managementmässigt eller tankemässigt?
Ja, så min stora mentor i livet har varit Jakob Palmstierna. Bankman, mycket skicklig styrelseproffs, han lever inte längre tyvärr. Men jag kan nästan säga att allt jag har lärt mig om företagsledning och styrelsearbete är genom Jakob. Han var en väldigt inspirerande och kunnig, samtidigt hård och krävande mentor. Men som sagt, det jag kan, det har jag lärt mig av Jakob.
När jag tittar på nätbokhandlarna här, Adlibris och Bokus och så här, och så söker jag på Holger Westlund, då hittar jag upp till 24 titlar böcker.
Det stämmer.
Det har blivit så många.
Ja, då kan man säga så här, det är 16 originaltitlar och de andra titlarna är då e-böcker av samma häftade böcker. Va? Så att det är 16, jag har skrivit 16 böcker och så har jag gjort om några av dem till e-böcker. Därför blir det så många.
Vilken var din första bok?
Det var egentligen Bli inredare, men det låg nära till hands efter det här VBB-jobbet. Va? Det var det första och då kunde man pröva sig fram lite grann. Och det var ett spännande process det här att lära sig hur det går till med att göra research och lära sig trycka. Och jag är ju alltså egenutgivare, jag har ett eget förlag och det kan vi ju prata lite mer om hur det går till, för det är en spännande process.
Mm. Hur kom du på idén då att du skulle börja skriva?
Ja, jag gick in, precis som du säger, Bokus Adlibris och såg att det fanns ingen bok om detta. Bli inredare. Det finns många på engelska, men det fanns ingen på svenska. Och jag tyckte det fanns ett behov av att skriva en bok, inte om hur man inreder, alltså inte hur man väljer färger och material och sånt där, utan hur man blir yrket inredare, hur man skaffar jobb, hur man startar företag som inredare, hur man får lönsamhet som inredare, hur man uppför sig gentemot uppdragsgivarna. Det är den lite mer praktiska och kommersiella biten av det. Det fanns absolut inte, va? Det fanns på engelska men inte svenska.
Så det börjar med att, får vi kalla det, identifierat behov i stort sett, va?
Exakt så, exakt. Och det är så jag gör med alla böcker. Jag började här, va?
Det är den första punkten.
Absolut, och det tycker jag fler borde göra. För det finns många författare som lägger ner jättejobb på att skriva böcker. Och sitter i åratal och i böcker. Och sen när de är klara med det så går lite grann luften ur. Och märker att det fanns ju ingen marknad för det jag skrev. Mm. Så att det, fler borde börja med att säga vad finns det för behov.
Sen hur man hittar efterfrågan då?
Ja, jag går in på Bokus Adlibris och sen följer jag väldigt mycket Amazon på engelska. Vilka böcker som går på engelska. Och det lustiga är att på Amazon så kan jag få fram alla titlar, hur mycket de säljs, vad de säljs för, hur många exemplar som säljs per månad. Jag kan se hur mycket författarna tjänat på den och den titeln. Allt detta i Sverige är hemligt. Jag har försökt få reda på detta. Jag vet ju hur många böcker jag själv säljer, men jag kan inte få reda på andras böcker. Och det är hemligt, och jag vet inte varför. För att om man skulle tala om detta så skulle man ju öka konkurrensen, och det skulle alltså göra att det blir bättre och bättre böcker, mer, kanske billigare böcker och sådär, va. Men detta är hemligt och jag vet inte varför.
Och det amerikanska systemet, om vi kallar det så, ja. Amazon, det är mer transparent helt enkelt.
Det är helt transparent. Och Amazon, de här Kindle-böckerna som alltså deras e-böcker, det uppdateras varje timme. Jag kan se varje timme hur mycket som säljs av olika böcker. Så det är helt enormt, va? Och jag tittar ju där och gissar då lite grovt att ja, det som efterfrågas i Amerika eller över hela världen på engelska, det borde också efterfrågas i Sverige, va? Så att jag går ju därifrån, tittar därifrån.
Vad gör du sen då när du hittar på det här att ja, men nu ska jag skriva om, ja, vi tar inredare där,
ja,
som det var.
Ja, då kommer det spännande skedet som jag kallar research, och det tar reda på mycket om ämnet. Jag kan ju en del då från den här bakgrunden som outplacement-konsult, att jag har lärt mig hur det går till att starta eget eller sätta sig in. Men då börjar jag läsa mycket engelsk litteratur, jag intervjuar mycket folk, jag får kontakt via mail och skriver mail och frågar mail och samlar. Och ofta är det så att det ena leder till det andra, va? Man får kontakt med någon och så säger de, ja, det här kan jag berätta om det, men du ska också prata med den och den. Så att det ena leder till andra. Och då gör jag research och då håller jag på med några månader. Och det är en jättekul process.
För det låter som en läroprocess.
Alltså. Exakt, va? Det är där man får reda på grejer och lär sig nya saker. Och jättekul, ja, verkligen.
Men hur gör du? Hur sätter du stopp? Att nej, nu har jag lärt mig tillräckligt. Ja, det, eller, alltså, det låter som man skulle kunna hålla på i evighet.
Va? Ja, så är det. Ja. Man kan nej, och det är också en slags råd jag skulle vilja ge. Att inte hålla på för länge med böcker, va? Jag har ju träffat många författare och har mycket kontakt via e-mail med författare. Och många håller på för länge, va? Dels med sin research, och sen när man börjar skriva boken så kan den alltid göras bättre. Och folk skriver och den blir bättre och bättre och bättre. Men man måste sätta stopp någonstans. Och jag tycker inte hela världen om man ger ut en bok som inte är perfekt från början. Man kan ändra och man kan trycka upp en mindre upplaga. Och så märker man att det här var inte så bra, så gör man om det. Utan man måste helt enkelt sätta stopp för sig själv.
Det låter lite grann som den här gamla devisen. Det perfekta är det godas fiende.
Ja, precis så är det. Precis, va. Jag trycker upp mina böcker själv. Jag trycker medvetet upp en rätt så liten upplaga. För jag märker ju dels gör jag fel. Dels så utvecklas de områdena som jag håller på med så att det händer alltid någonting nytt. Och jag har kloka läsare. De hittar också grejer som borde utvecklas. Så att det är bättre att ge ut boken i en begränsad upplaga och sen ändra och utveckla vartefter.
Mm. När du då har researchat färdigt och liksom ska sätta igång och när du ska liksom börja skriva, ja, hur 17 kommer du igång då?
Ja, det är en bra. Du, jag tycker det finns tre sätt att skriva böcker. Alltså. Det första är det enklaste som alla känner till, att det är att sätta sig ner och skriva. Man gör en bra innehållsförteckning. Man kanske skriver lite synopsis, lite så man får grepp om hela boken. Men en väldigt bra och genomarbetad innehållsförteckning. För då är det mer logiskt att skriva kapitel efter kapitel efter kapitel. Jag skriver ju då fackböcker, det som vi kallar för non-fiction. Detta är inte några litterära kvalitetsböcker. Jag tror inte jag kommer få akademins pris i litteratur. Men jag skriver på rätt så korta meningar, rätt så korta stycken. Då kan jag själv också komma ihåg vad jag har skrivit lite tidigare. Så att det här sättet man skriver, det är system nummer ett. Nummer två, det är att man inte skriver. Utan man sätter sig med datorn och dikterar ner manuset. Va? Och det fordrar träning. Att kunna diktera tillräckligt hyfsat så att det kan bli en bok.
Du menar, du pratar in det?
Jag pratar in det. Och sen använder vi ordet transkribering. Då bara mejlar jag över det intalade det manuset till en person. Jag har en sådan, en kvinna nere i Lund. Jag har aldrig träffat henne i verkligheten. Och hon skriver alltså ut mina manus. Och hon är också förstådd, så hon tar bort när jag säger för mycket hum eller typ eller något sånt där man gör i talspråk. Och då blir det en hyfsat grov manus. Sen när jag får tillbaka det av henne, och det får jag efter någon dag, hon är jättesnabb på detta, så får det rätt mycket redigeringsarbete. Men det är i alla fall ett väldigt praktiskt sätt att skriva en bok snabbt, att bara tala in det, men det fordrar övning.
Det låter ju som att det är lite skillnad i talspråk och skriftspråk, tänker
absolut,
jag.
Absolut.
Om man då ska tala i skriftspråk,
ja.
Hur gör man det?
Ja, man övar sig. Man övar sig helt enkelt. Va? Och man tänker, och det är ju så när man talar in någonting, man kan ju avbryta när som helst, göra om. Så att jag kan tala in två meningar och stoppa och tänka igenom vad jag ska skriva eller tala i nästa mening. Så man kan ju avbryta, man kan backa och man kan redigera det där. Så att men framförallt övning. Det tror jag. Och det tredje sättet, det är att skaffa en spökskrivare. Det är att man inte skriver någonting och inte talar in. Utan man bara gör innehållsförteckningen. Hittar en spökskrivare som tänker i stort sett som jag gör. Och låter den spökskrivaren skriva ut hela boken. Va? Och det kan man, och då får man tillbaka manus om 6-8 veckor eller sånt där. Va? Jag har gjort det 2 gånger. Jag kommer inte göra det igen. Det passar mig, inte mig. Men man kan göra så. Va? Om man tycker att det är jobbigt att skriva. Men alltså jag vill inte göra det längre, för att jag har svårt att få någon annan person att skriva som min personlighet som jag vill ha, va? Men det är i alla fall en möjlighet, va? Men jag har alltså de spökskrivare jag använt har jag aldrig träffat, utan det har jag upphandlat på såna här plattformar som numera finns, va? Det är Fiverr och det finns 50-lappen och det finns såna här plattformar man kan upphandla, antingen att få en spökskrivare eller någon som gör omslaget till boken eller hjälper med redigeringsarbete eller lektörarbete. Så att det går att upphandla bitar. Sådär, va?
Ja. Men du håller det till metod 1 och 2 då?
Ja, det gör jag. Verkligen. Verkligen.
Och när du har fått ihop då så pass mycket, så att det nu ändå, det finns ett innehåll här.
Ja.
150 sidor, eller hur mycket blir det?
Ja, kanske? Ungefär så. Det är rätt lagom.
Ja. Ja. Vad gör du då?
Då gör jag alltså layoutarbetet. Och jag gör det så enkelt. Jag skriver ett vanligt Word-dokument i min dator. Jag gör layouten i ett vanligt Word-dokument.
Och layouten, menar du layouten på innehållet i boken?
Ja, just det. Layouten. Mm. Stycken och att stoppa in bilder. Jag stoppar in bilder då som passar ihop med texten. Bilderna köper jag från kommersiella bildbyråer. Och då är det noga att man köper sådana bilder som man har rätt att använda i kommersiella sammanhang. Va? Och det står väldigt klart. De här kan du använda och de här kan du inte använda. Och då stoppar jag in dem också i Word-dokumentet. Jag köper de färgbilderna, jag köper dem i mina tryckta exemplar, blir de svartvita. Men det blir tillräckligt bra kvalitet på det. Och det gör jag alltså hela layouten i ett Word-dokument. Och då förminskar jag layout. Jag skriver ofta i A4. Men jag förminskar då till A5. För böckerna är i A5-format. Och då kan jag göra det så att det blir ett Word-dokument. När det är klart, då gör jag en PDF-fil av det textmaterialet.
Och det här innehållet, eller texten, det brukar också ofta kallas inlagan, har jag hört, i de här sammanhangen.
Det stämmer.
Så inlagan är en PDF helt
exakt,
enkelt.
Exakt.
På 150 sidor ungefär.
Ja. Och sen kommer då omslaget. Och det är också en PDF-fil. Och då är det många som tycker, ja, men jag kan inte göra omslaget, jag har inte samma estetiska. Men jag tycker det är jättekul att göra omslag, så det gör jag själv också. Och det kan man då göra med vissa program, och där gäller det att lära sig. Alltså ett omslag består ju av en framsida, en baksida och ryggen. Och det gäller att få in då bilden på framsidan så att när sen boktryckeriet skär i kanterna, att man då inte skär bort de bitna texten naturligtvis som man har på framsidan. Sen ryggen, där ska ju texten på ryggen vara på andra ledden, va? Det ska vara uppifrån och ner, medan texten på framsidan från vänster till höger. Och sen är det en baksida, men det där får man lära sig. Och,
gör omslaget också i Microsoft Word då, eller?
Nej, jag gör det i Scribus. Det är ett layoutprogram som är gratis. Man kan ladda ner gratis. Det är alldeles supermärkt tycker jag, och det är ett enkelt program att lära sig. Och sen har då Scribus också många instruktionsvideor, så att om det är några frågetecken hur det går till, då tittar man på en sån här video. Jag tycker det är en kul process. Jag vill inte säga att mina omslag är särskilt konstnärligt högstående, va? Men det är rolig att göra tycker jag. Det är tillräckligt bra, tillräckligt, ja. Tycker jag i alla fall.
Då är det på insidan, ja. Också tänker jag att förutom att det själva innehåller texten, inlagan, ja. Så har vi de här första sidorna där det står copyright och det står, ja. År och det står ISBN-nummer och icke minst det här med förlag.
Ja.
Och du sa det att du har eget förlag.
Jag har ett eget förlag, ja. Vi kallar det för egenutgivare. Och det är enormt stora möjligheter med det idag. Att det är lätt att bli egenutgivare. Det är lätt att skriva en egen bok och lätt att ge ut den själv.
Vad behövs för att bli ett eget förlag då?
Ja, nästan ingenting. Alltså, det är bara det att då håller man i hela processen själv. Från att hitta på idén, från att skriva alltihopa, göra med inlagorna, textinlaga och omslag, skicka till tryckeri och sen sköta distribution och marknadsföring själv. Man håller alltihopa. Det betyder inte att man behöver göra alltihopa. Utan de delar man kan själv och tycker det är kul att hålla på med, de gör jag själv. Och andra kan jag lägga ut på andra människor. Va? Och när det gäller trycket så är det enklaste av allt idag. Va? Det finns mängder av tryckerier. Det verkar som konkurrensen är hård eftersom priserna är väldigt låga. Och jag har faktiskt tagit in ungefär 10 offerter på olika tryckerier. I Sverige, i Danmark, i Polen. Och jämfört både kvaliteter och priser, och det är enormt billigt att trycka böcker och enkelt, så tryckkostnaden är en väldigt liten del.
Det är den lilla delen i det hela.
Absolut, alltså. Va?
Ja. Det här med ISBN-nummer, ja. Och streckkod tänker jag.
Ja, ISBN-nummer får man gratis från Kungliga biblioteket, och de är väldigt service-minded. Det är bara att skriva till ett e-mail och så får man nästa dag. Och då frågar de om man vill ha ett nummer eller vill ha 5 nummer och så vidare. Och de är då egna, unika nummer för mina böcker. Och det är gratis. Däremot streckkod, det kan man ha på sin bok eller inte. Bokus Adlibris kräver inte att man har streckkod. Vanliga fysiska bokhandlar vill att man ska ha det. Och det är helt enkelt så att om de har en bok framför sig så kan de lättare gå in i datorn och med streckkodens hjälp läsa om boken. Vad kostar den och vad innehåller den och så vidare. Jag säljer rätt lite genom de fysiska bokhandlarna. Jag säljer mest genom Bokus, Adlibris och min egen hemsida.
Jag tror alla är nyfikna på vad kostar det att trycka en bok.
Ja, ja.
Kan du ge något exempel? Om vi tänker oss nu, vi tar så här en A5-formatbok, 150 sidor ungefär.
Ja, då.
Och det är icke inbundet utan det är så att säga, vad säger man då? Häftat.
Häftad, ja.
Ja, vad ungefär?
Ja, då. Du har tagit in anbud och jag trycker nu i Polen. Och då om jag trycker en liten upplaga, och det tycker jag är 200-300 exemplar. Så kostar de ungefär 15 kronor per styck. Vilket är enormt billigt tycker jag. Då är det färgomslag och det är lite glättad perm. Det är svartvita bilder i boken. Och sen kostar då portot från Polen 120 kronor. Så att det slår ju lite grann, om jag tar 300 eller 1000 så slår det där portot eller transporten.
Hur lång leveranstid är det då? Om du skickar till Polen 2 stycken PDF-filer tänker jag, omslag och inlaga.
Ja.
Hur lång tid tar det innan du får tillbaka 150 böcker?
Ungefär 14 dagar. Ungefär en dryg vecka tar de på sig för tryckare och sen så brukar de ha 5-6 dagar för transporter och omlastning i Danmark och färger och grejer. Va? Så att ungefär 14 dagar.
Och då har du helt plötsligt sen en stor hög med böcker hemma hos dig.
Ja,
Vad gör du då?
Ja, då har jag då hemma. Och det där är ett problem. Inte ett stort problem, men jag, genom att jag ger ut de här 16 böckerna och jag beställer alla i 200-300 exemplar så blir det volym. Det tar plats hemma. Och det är också ett skäl varför jag inte beställer så stora volymer. Men jag sköter all distribution själv, så jag har dem hemma på hyllor i källaren. Så att man får se till att man har lite utrymme för det. Det finns bolag som sköter om det där. Om man inte vill ha det hemma och tycker det är jobbigt, så kan man anlita folk och de tar pengar för det. Men det sköts bra, va? Det enda gången det är problem för mig, det är när jag är borta. När jag åker på semester 2-3 veckor, då har jag ett val. Ska jag ha de där grejerna hemma och då säga till alla som beställer böcker, nej, ni får det inte förrän om 2 veckor. Eller ska jag ta med mig en hög böcker när jag är ute och reser? Så att det är enda problemet, tycker jag. Mm. Men i övrigt så har jag det hemma.
När du säljer via nätbokhandlare då, att Libris och Bokus, håller de med lager då? Eller?
Det är olika. Att Libris håller ett lager och de gör så att de beställer, från mig i alla fall, 10 exemplar per titel. Så att de kan skriva till mig och säga, nu vill jag ha på de här 3 titlarna, 10 av var. Va? Och sen då så läggs det upp i lagret och så skickar de ut därifrån. Bokus gör inte så. De beställer ett och ett. Så att från Bokus får jag beställa varje dag. Och en bok, eller 3 böcker, eller 7 böcker, eller 5 böcker. Och då skickar jag iväg dem till Bokus som i sin tur skickar dem till slutkunden. Så att det är lite olika.
Enklast är att beställa direkt från dig, för då går det ju snabbast, antar jag.
Direkt för mig, va? Ja. Mm. Och sen säljer jag också lite billigare då än Bokus och Alibris gör.
Du, hur marknadsför du då?
Ja, det är spännande grej, va? Jag marknadsför då framförallt genom min egen hemsida. Där har jag då, alltså har man skrivit en bok, då kan man rätt så lätt ta delar ur den boken, skriva om det lite grann, ta delar av kapitel, delar av bok och lägga ut det på hemsidan. Så att det blir intressanta artiklar av olika delar i boken. Så att det är rätt så lätt att fylla hemsidan med intressanta artiklar. Och de kan man tidsinställa. Så att jag kan ju, efter att jag är färdig med bok, kan jag göra om boken till 20, 30, 40 artiklar som då tidsinställs. Så att då får jag då inlägg på min hemsida kontinuerligt på det sättet. Och det andra sättet jag gör, jag har alltså ett tipsbrev eller nyhetsbrev, vilket folk kallar. Så att folk kan på min hemsida beställa olika gratis informationer och då får jag ju de personernas e-postadresser. Och jag har nu en lista på ungefär 3000 e-postadresser och de skickar jag ett nyhetsbrev i allmänhet en gång i veckan, i allmänhet på måndagar. Och då, på det sättet så håller jag viss kontakt. Men det gäller ju då att de här nyhetsbreven är intressanta och innehållsrika, för annars så kommer folk strunta i dem. Att jag har en ambition att ge ut sådana här nyhetsbrev en gång i veckan. Jag gör det inte på sommaren och inte på julhelgen, men som innehåll och intressant. Och jag kan ju då se exakt hur många som öppnar de här breven. Jag kan se hur många som agerar, som använder en länk som finns inne i breven. Så att jag ser att intresset är stort.
Och då du säger hemsidan, då är det alltså ditt eget förlags hemsida du pratar om, va?
Ja, den heter Tips om. Så det står inte att det är förlaget, jag ger tips om olika drömjobb, tips om att starta eget, tips om marknadsföring. Och jag har valt det namnet för att jag tror att de flesta människorna går in på nätet för att hitta tips. De går inte rakt in på nätet för att köpa någonting, va? Utan de vill hitta tips. Därför tog jag adressen Tips om och det har funkat jättebra. Ja,
tipsom.se helt enkelt.
Ja, inte. Precis, så heter det. Och jag har en engelsk hemsida som heter Tips and Advice.
Det är böckerna i svenska, va?
Ja, nej, men jag har alltså 2 böcker på Amazon på engelska.
Aha.
Ja. Och det, ja, jag skulle ju vilja köra mer på engelska, men jag har inte hunnit med det. Det är så mycket roliga grejer som händer i Sverige. Så att, ja. Och man lär sig så mycket på att vara på Amazon. För Amazon ligger åratal före Adlibris och Bokus. De är så avancerade och de är på väg in i Sverige. Det vet vi. Mm. Så att jag vill gärna vara på Amazon av det skälet, för att lära mig själv.
Det här är ju otroligt att kunna göra böcker på det här sättet. Mm. Alltså, och så enkelt och kvickt. Du sa att ett av dina råd var ju att man ska inte hålla på för länge med sitt manus. För man kan liksom hålla på i evigheter. Precis. Är det någon mer sån där grej som man inte ska ramla i eller undvika?
Ja, alltså... jag skulle säga, slarva inte med det redaktionella och slarva inte med korrekturläsning. Egenutgivna böcker har lite dåligt rykte. Folk tror att är man egenutgivare så beror på att förlagen inte har godkänt det. att man inte, att inte förlaget tycker att det är tillräckligt hög kvalitet, och därför ger man ut det själv. Och det, där tycker jag att vi alla egenutgivare har en roll att se till att våra egenutgivna böcker är av hög kvalitet. Så att jag tycker det är viktigt att man inte slarvar med korrekturläsning. Och jag märker ju själv när jag läser en bok, när jag märker att det är mycket stavfel och det är dåligt placerade bilder. Så efter ett tag så märker jag bara det. Jag tänker inte på innehållet.
Hur gör du med korrekturläsningen då? För att jag misstänker att man blir ju lite självblind på sin egen text.
Absolut, absolut. Ja. Jag läser noga själv. Jag låter min fru läsa och hon har hökögon. Så det är jättebra. Och sen brukar jag ha lite författarkompisar som hjälper mig. Och hjälper varann att läsa. Och det är inte så att jag är bättre än någon annan och de är bättre än jag. Utan fyra ögon ser mer än två. Va? Så att ju fler som ser det, desto bättre.
Är det någon mer sån här grejer som man ska tänka på som egenutgivare?
Ja, alltså du var ju själv inne på det med att volymen, alla böckerna man har hemma. Och det är klart att som egenutgivare så ska man ju inte beställa hem för många böcker. Jag har ju sett folk som har beställt några tusen exemplar och så kanske de säljer 200. Och jag har sett faktiskt exempel på folk som har en lastpall som ligger i entrén i huset. De orkar inte lyfta in alla böckerna. Va? Så beställ böcker i måttlig upplaga. Det är inte så mycket dyrare om man beställer en liten upplaga. Inte så mycket dyrare per exemplar. Det man skriver om utvecklas och man vill utveckla sina böcker. Och beställer man en liten upplaga, ja, då kan man ju göra förbättringar i nästa upplaga. Så att beställ inte för stor upplaga.
En sak till som vi har inte berört, det är ju, dina böcker är ju häftade.
Ja.
Och det är ett enkelt sätt att trycka dem helt enkelt. Det är kostnadseffektivt och så. Och nu finns det kanske finns någon som säger sig, ja men en riktig bok den ska ju vara inbunden och det ska vara hårda pärmar och det ska vara omslagspapper och det ska vara det ena, alltså det klassiska om vi säger.
Ja, just det.
Hur förhåller du dig till det?
Jo, alltså nu skriver jag ju som sagt non-fiction eller faktaböcker. Jag tycker då att det kan räcka med de här häftade. De här höglitterära, fantastiska novellerna och romanerna som ges ut. De passar mig bättre med en hård perm. Då vill man sitta skönt i soffan och läsa eller ge bort det som en fin present. Men mina böcker är inte gjorda för att vara eleganta, fina presenter. De är väldigt kostnadseffektiva. Jag vet ju att de flesta som köper mina böcker är mellan 25 och 45-50 år. De vill inte lägga ner så mycket pengar. Utan jag är angelägen om att det här blir ett lågt pris. Och så fort jag ska binda in i lite hårdare pärmar, ja, då blir det dyrare.
Du sa i början att din första bok det var Bli inredare. Måste jag fråga, vad är din senaste bok?
Jo, den heter Skapa webbkurser snabbt, lönsamt och med hög kvalitet. Och bakgrunden till den är att det finns många idag i Sverige som säljer webbkurser som visar hur man gör webbkurser. Men det finns ingen bok i Sverige. Det finns ett antal på engelska. Men det finns ingen bok för Sverige. Och det var också sån här marknadsundersökningar jag gjorde. Och kom fram att det finns ingen bok. De här webbkurserna som lär ut hur man gör webbkurser, de är rätt dyra. Jag vill inte säga dyra, men de kostar mer än en bok i alla fall. De kostar ett antal tusen kronor upp till 10 000 kronor. Medan den här boken, ja, det kommer kosta ungefär 150 kronor. Va? Så att där såg jag behov av att göra en bok som visar detta. Det kan ju leda till att om man läser den här boken och tycker att det är kul, då kanske man också tar en webbkurs i hur man gör webbkurser. Att man fortsätter med det, va?
Nu blir ju nästa fråga så här. Ja. Jaha, nu har du gjort den. När den nyss kom ut har jag lärt mig här. Ja. Ja, vad har du nu då som är i huvudet som snurrar som är på gång? Ska du avslöja det?
Ja, gärna. Nästan det vi pratar om nu. Alltså jag går och funderar på att ge ut en bok om hur man skriver en bok. Och det finns sådana. Så att det är inget nytt, va? Men jag ser att skriva en bok är ofta början till någonting, va? Om man skriver en bok, då leder det till att man får förfrågningar om att komma ut och hålla föredrag. Man kan få förfrågningar att bli konsult inom ett område. Man kan bli coach. Man kan bli anlitad av olika organisationer. Jag har hållit mycket föredrag om böckerna på Rotary och olika kurser och sånt där. Och det är jättekul, va? Så att jag skulle vilja skriva en bok om hur man skriver en bok som är ett första steg i ett nästa engagemang, va? Jag tror att många entreprenörer, många som startar företag skulle kunna skriva en bok, och det är inträdesbiljetten till att fortsätta med den verksamhet man är duktig på.
Och då knyter ju det an till, tänker jag, det vi nästan börjar i. Du är också outplacement-konsult, hur man så att säga kommer vidare, hur man kan hitta någonting nytt. Och då kan just det vara, skriv en bok och det kommer att bli en massa spin-off-effekter då.
Exakt, precis så. Ja, så att det är exakt, och det går jag att fundera på. Det blir nog så, tror jag.
Det blir så.
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Ja.
Du, då ser vi fram emot den boken. När den nu kommer då?
Ja.
Då får vi se. Det vet man aldrig.
Nej, nej.
Men nu vet vi, tack vare dig att du har berättat här, hur man går tillväga för att skriva en bok. Mm. Så det är bara att önska alla lycka till.
Ja, verkligen. Mm.
Tusen tack, Holger Westlund.
Tack, Jerker.